Purple Disco Machine med Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers för Why Not och Chancy Honeyboy också. Här hörde vi där. Du lyssnar på Petri med Aysen och Sara. Nu är klockan 4 och det är dags för Petri Nyheter med Johanna.
Tack så mycket. Över 1600 personer har bekräftats döda i Myanmar efter jordskalvet igår. Det uppger militärjuntan i landet. Över 3400 har skadats. En räddningsarbetare säger till BBC att flera personer som sitter fast under rasmassorna fortfarande ropar på hjälp. Fyra personer har gripits efter att fotbollssupportrar börjat bråka med poliser i centrala Stockholm, det rapporterar Aftonbladet. Tre av de gripna är misstänkta för blåljussabotage och en för försök till våld mot tjänsteman, det säger polisens presstalesperson till tidningen. Just nu pågår stormöte mellan Djurgården och Malmö FF. I Istanbul i Turkiet har hundratusentals personer samlats till en stor demonstration för att försvara demokratin, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Borgmästaren, som ses som president Erdogans främste utmanare, greps för påstådd korruption den 19 mars. Sedan dess har tusentals människor deltagit i gatuprotester, trots demonstrationsförbud. Enligt Turkiets inrikesminister har 1900 personer gripits i samband med protesterna. Allt färre svenskar bokar resor till USA, rapporterar TT. Svenska resebranschföreningen uppger att de sett en stor minskning i antalet bokningar, men även att allt fler bokat av planerade resor till USA. Anledningen, tror branschföreningen, är det politiska klimatet i landet och många av president Trumps uppmärksammade utspel sedan han tillträdde. Även flera resebyråer som TT varit i kontakt med uppger att intresset för att välja USA som resmål har minskat. Det var Peter Nyheter klockan 4 med mig Johanna Gryter, producerat idag av Carmen Kodja och Isabella Rådegård. Tillbaka till Sara och Aison.
Vi är P3 här och nu live.
Yes, och det är Aison och Sara du lyssnar på. Vi sänder live ifrån Podfest. Och vad känner du för spökhistorier, Aison?
Jag gillar dem, men de måste vara ordentliga. Jag klarar inte av så här halvdanna så här spökhistorier. Ja, men det var ett spöke som var i mitt garderob. Jag vill höra någonting
så här ordentligt. Du vill inte höra barnsliga spökhistorier?
Jag vill höra någonting som så här, det här spöket har hängt med i generationer. Vi har svårt att skaka det. När vi går in i huset så blir det kallt. Jag vill ha så här läskiga saker.
Ja, jag fattar. Du kommer nog få det, tänker jag mig. För snart får vi sällskap av Jack Werner och Ludvig Josefsson från Creepypodden. Jag är supertaggad på detta. Häng kvar, hörni.
Yeah.
Rent pärlor. Här är P3 med Aison och Sara.
Snälla kan du svara, kan det inte bara vara som om inget hänt? Snälla kan du svara, kan det inte bara vara som om inget hänt? Säg att du ställer upp dörren, jag kan gå rakt ifrån klubben till din säng.
Daniela Ratana med Säg något här i P3 med Aison och Sara. Vi är på poddfest och nu kastar vi oss in i Sveriges ruggigaste hörna av eten. Här är då Creepypodden i P3 med Jack Werner och Ludvig Josefsson. Hej, välkomna!
Hallå.
Hej. Okej, nu vill jag först veta, men jag försökte ta tempel lite på er, hur skraja ni själva är liksom överlag. Inte kanske, men finns det några ställen i Sverige som ni vägrar åka till för att det är för haunted eller för läskigt?
Gröna Lund.
På vilket sätt då?
Svar.
Du tänker på spökhuset? Nej.
Du tänker på folkhavet.
Jag tänker på ett folkhav där alla är dödsförskräckta för att det ska bli misslyckat.
Ja.
Ja, just det. Det har tillkommit en skräckfaktor sen förra sommaren.
För den delen.
Ja, precis.
Ja. Jag fattar. Ja.
Nej, jag har ingen, tyvärr. Men jag har aldrig varit spökjägare på det sättet heller.
Nej.
Alltså, jag har varken orienterat mig till att åka till eller hålla mig ifrån hemsökta hus. För att det kan bara bli misslyckat på två sätt. Antingen händer ingenting och då är man besviken. Eller så händer någonting och då måste man omvärdera allt.
Du är för hard content person.
Vi berättar historier. Vi går inte runt och upplever saker.
Nej, det gör det verkligen inte.
Det är inte vårt jobb.
Men jag vill bara bryta ner det här från första början. När det kommer till Creepypodden, när det kommer till eran bitar, hur öppna är ni för övernaturliga spöken, gin, andar, hela den biten? Vart ligger ni någonstans? Tror ni på det eller är ni lite så här, jag vill bli övertalade?
Jag har med åren kommit att tänka så här, att det finns två sätt att börja tro på det övernaturliga. Det ena sättet är att man är med om någonting själv som man inte kan förklara på något sätt.
Ja.
Alltså det är oförklarligt, alltså måste jag på något sätt förändra mitt tänkande efter det här. Alltså jag har ju själv varit med om det. Hur ska jag då an? Och då förstår jag att man öppnar upp, att man tänker mer så här, oh, det kanske måste vara, man helt enkelt tänker annorlunda. Mm. Det andra sättet är att man jagar upp sig själv in i skräcken för, alltså att man snarare går runt och tänker tänk om. Och jag tror att det är bara det förstnämnda sättet, alltså om man faktiskt har varit med om någonting som på riktigt är att tro på det oförklarliga, om ni fattar vad jag menar.
Absolut.
Det andra är inte det. Det andra är att vara lite rädd i största allmänhet.
Ja.
Och jag har inte varit med om någonting.
Nej, inte du heller, Ludvig.
Nej, men jag tror att det var Lord Byron som sa, jag tror inte på spöken, men jag är rädd för dem.
Mm. och det är ju vårat...
En skräckförfattare.
Nej, han var en stor romantisk poet i början.
Han var poet, okej. Okay,
Men det är ju en yrkeshemlighet. Mm. Alltså, så måste vi ju vara.
Ja.
Men jag har ju varit med om något övernaturligt, men tror inte på det. Okay. Det är så att jag bara, det finns ju förklaring till det här. Och det var liksom, men varje gång jag tänker på den här händelsen så är det som att jag bara, men vad fan hände då? Och jag vet inte, jag var alltså 7 eller 8, var liten, lågstadiet någon gång. Så var jag hemma hos en kompis, fast var jag så liten, nu ser, det finns mycket luckor här. Mm. Men då skulle jag i alla fall sova över hos henne, och det var någon av de här första gångerna man skulle sova liksom någon annanstans. Så det var mycket på spel, mycket känslor. Och då vet jag att hon berättade om att deras hus, de bodde ut på landet i en sån gammal liksom gård med massa olika uthus och hej och hå, och knarrande trappar och mörkt och vad det nu var. Och då låg vi i hennes rum och då sa hon att jag har varit med om att min galge flyttar sig. Och det hade då liksom galgar så hängades på dörren, dels liksom på någon garderobsdörr, men så dörren ut från liksom hennes sovrum. Och jag var så, jaha, flyttar sig galgar, weird. Hon bara, ja, det är spöken, och du vet, som barn pratar. Och då så, när vi ligger där och pratar, så vi tittar på galgen, som är alltså på dörren ut från hennes rum, vi pratar. Och dessa så typ så skriker hon till och bara, men kolla då! Och då är den inte där. Då ligger den liksom någonstans på golvet, och det är inte som att vi har liksom hört ett... Det kan ju vara att jag bara rasade ner, men det var ändå sån, ni vet, såna tjocka trägalgar. Jag hade ju hört om den hade liksom... Och det där bär jag ändå med mig, att det hände något knas. Finns förklaringar.
När jag var några år yngre än det, alltså när jag var i över åldern på förskolan, så hade vi ett rum som vi kallade för mörka rummet. Och det var väl något förråd som bara var med liksom förskolans omisskännliga smak för inredning. Att de hade haft ett förråd som bara lagt in kanske en madrass och kuddar, och så var det ett mysrum eller något sånt. Mm. Men där inne, vad vi brukade göra, vi gick in där, vi släckte lampan och sen så bara väntade vi. Tills att någon började gallskrika. Och när någon började gallskrika så sprang vi alla ut i panik. Och sen sa vi, va? Gud, vad hände? Och då hittade de bara improviserade. Eller då var det som att de bara så här, det var, jag kände en kniv mot ryggen. Och sen så gick vi in och tittade igen och var så här, det ligger en kam där på golvet. Kan det varit den? Ja, det var den! Spökkammen. Nej, alltså. Mm. Så att vi hade, man har ju den förmågan att i grupp konstruera en sorts... därmed inte sagt att det inte var en hemsökt galge.
Nej, för vem vet? Mm. Men så här har ni ingenting själva som
jo,
ni är liksom...
Alltså, men jag var så liten så jag kan inte liksom gå i god för... Men det var en upplevelse som jag inte uppfattade som en dröm.
Nej.
Utan mitt i natten så kom det in en stor svart fjäder från en skata eller en kråka. Mm-hmm. Som hängde och gungade under taket. Och sen så gick den till attack mot mig med fjäderpennan mot bröstkorgen.
Vilken jävlig fjäder.
Och pickade och pickade och pickade, och så hörde jag ett vinande hela tiden.
Apropå Lord Byron, du har verkligen 1800-tals romantiska spök.
Fjäder på dig?
Den gick till attack flera gånger med ett vinande ljud. Och jag var fullkomligt övertygad om att det här var, att inte var en dröm. Och det var mitt i natten. Jag hade fått någon slags paralys också, så jag kunde inte röra mig.
Aha. Men alltså vad då? Det var en fjäder. Det en satt stor... inte på en kropp av ett djur också.
Nej,
det var bara en random
stor,
fjäder.
Stor svart random fjäder från en skata eller en kråka.
Som attackerade dig?
Den attackerade.
Hur gammal var du?
3 eller 4.
Ja, det är... Det är mörkt.
En fråga. Vad tror ni, alltså, om det skulle visa sig typ det övernaturliga, andar, spöken, änglar, whatever, you name it. Om det skulle typ komma fram riktigt konkret bevis om att det hänt. Mm. Det dykt upp. Det finns erfarenhet att människor har sett vissa saker. Hur tror du människor skulle... Jag bara leker med tanken. Jag tror inte jag skulle klara av att inte få en hjärtattack och vara så här, men det här är för stort för min hjärna att ta in spöken, andar, hela den här biten. Hur tror du att det skulle bli?
Alltså på sätt och vis har ju det där hänt förut, om än i annan skala, att man har varit så här, kvastfeningen, den var inte utdöd, här finns den. Eller liksom bosons, vad heter den? Boson. Den där bosonen, ni vet. Ja, den där, att man har ändå upptäckt materia som man har trott inte funnits förut.
Ja.
jag brukar lite grann jämföra det där med tanken på att vi plötsligt blir varse att det finns liv i rymden. Det hade ju varit en insikt av samma kaliber. Men jag tror att vi är ju extremt anpassningsbara. Jag tror att det har gått 2 veckor så hade nyheterna handlat om Love is Blind igen. Jag tror liksom inte att det hade förändrat något.
Fan vad tråkiga, platta, dumma människor vi är, om så vore fallet. Vem vet, vi fortsätter den här diskussionen med Jack och Ludvig alldeles strax från Creepypodden alltså. Marcus Krunegård med Du stör dig hårt på mig. Här är P3 med Aison och Sara. Donna Summer med I Feel Love. Känner du kärleken där ute? Aison, känner du kärleken?
Jag känner att det är creepy här inne.
Ja, det är bra. För vi pratar ju med Creepypodden i P3, alltså Jack Werner och Ludvig Josefsson. Hejsan.
Hallå.
Vad är det absolut konstigaste ni har fått inskickat? Alltså något som ändå fick er att tänka så, det här är ett skämt eller en förbannelse?
Ja, det händer ju att man får ganska långa handskrivna berättelser som ibland kan...
Det är härligt.
Ja, men att det, och också att man märker i den krafsiga, hårda skriften att här har du haft något som fyllts av någon sorts energi som kanske inte bara är jordlig. Och sen så är det ju... Alltså det händer att människor gör sådana... Så här kommer ett mejl från mejladressen gud@hotmail.com och sen säger så historien, jag vet vad du gör. Men av den modellen. Och de kan ibland kan de dra åt övertygande, 7 av 10 övertygande.
Ja, det var ändå en hög ratio, tycker jag.
Så att, nej, men det beror alldeles på vilka ambitioner folk har, och folk har i allmänhet höga ambitioner.
Men är det någonting som har stannat hos er? Alltså någon sån story som ni ändå tyckte att fan, det här var, det kan ju vara att det var väldigt bara bra skrivet.
Ja, men... jättemånga historier.
Åtskilliga.
Jättemånga. Det är ju framförallt det är så otroligt att många utav, alltså just det här att det har blivit, det är ju väldigt mycket lyssnarhistorier som utgör podden nu, och just att i många fall kan jag känna fascination över att människor skickar in det till oss istället för att bara direkt skicka till något bokförlag.
Ja, eller alltså göra en skräckfilm typ.
Ja, jag visste för att det är så bra. Alltså det, och vi har ett antal återkommande skribenter som jag är så, ja, men så glad. Vi är så liksom förunnade den. Så
det, och två nu publicerade författare, de började med att skriva historier till oss.
Är det sant?
Ja, Mikael Strömberg och...
Lars Langer.
Ja.
Wow.
De grejerna, jag tänker på de grejerna som ni brukar få in från era lyssnare. Vilka är det, i vilken värld brukar det vara? Är det mest spöken? Är det typ mer besatthet? Är det mer typ jag såg aliens? Eller vad är det som är typ primärt? Det är det mesta som ni brukar få in?
Det är, egentligen är det så att innehållet är ganska varierande. Men det som är, vi har ett par informella men ändå ganska tydliga riktlinjer. De blir tydliga om man lyssnar på podden tillräckligt länge.
Ja.
Och det är ju att det ska vara jag berättat. Det får inte vara i andra eller tredje person, utan det ska liksom vara du som berättar det här, som har varit med om det här. Det ska vara det ska kunna uppfattas som, allt i Creepypodden är ju sant. Det är ju den självklara utgångspunkten.
Det måste vi, så måste vi förhålla oss.
Ja, ja, och det, alltså måste alla historier också kunna uppfattas som sanna. Och det betyder att du kan tyvärr inte berätta att så här, när jag som på 1700-talet var en fattig, liksom, för då förstår vi inte hur den historien har hamnat hos oss här och nu.
Ja.
Det kan inte heller sluta med att du dör, som jag berättade.
Mm. Det blir svårt.
Ja. Så att det är ju så här, det tenderar ju att bli då ganska vardagsnära. Alltså ofta är det ju så här, jag åker ut på den här ensliga huset i skogen och så händer bla bla bla.
Mm.
Men det finns ju också, att vi har ju haft så här stretchar. Vi har haft någon längre serie med berättelser som handlar om de kallas sporer. Det var ett specialavsnitt när vi liksom hade bara berättelser, det var från internet då. Men som just handlar egentligen om världens undergång i en typ av The Last of Us-scenario.
Exakt.
Ja, och det har vi haft. Och den var väldigt uppskattad, omtyckt. Mm. Vi har haft en lång historia som handlar om en sjuk... man kan säga döden som kommer från Östersjön. Hoin, tänker jag på.
Hoin, ja.
Som ju för övrigt ska bli Hollywoodfilm.
Är det så?
Inte Hollywoodfilm, men film. Ja.
Men alltså, du pratar om sporer, då menar du att det är som små svampar som flyger runt i luften, alltså någon form av kemisk något.
Ja, exakt. Ja. Och det blir en sorts zombie-liknande. Men, ja.
Jag bara, vad mysigt, tänkte jag säga. Det var fel ord, men jag kände att jag blev sugen.
Ja.
Alltså, rent creepy-mässigt, vad är det som skrämmer er? Vad är det för något som gör så att okay, nu kliar det på min nackhår här, det börjar ställa sig, till exempel som jag, spindlar. Så det är så här, det är creepy på ett annat sätt för mig.
Jag delar din spindelfobi, och den är till och med så besvärlig så att den hindrar mig. Jag drömde senast i natt om en spindel som kröp ut ur anuset på en leopard.
På en leopard?
Ja, men i alla fall... Men, ja, alltså,
jag det var inte, med, jäkligt, det var inte med ett så jäkligt skratt han vaknade.
Nej. Men min största skräck är ju att inte bli färdig med avsnittet för deadline.
Ja, det är jobbigt.
Jag tror att ni kan relatera till det.
Definitivt, arga producenter.
Ja. Ja. Men för Jack, du var ju och gästade oss här ganska nyligen. Och då berättade du om konceptet två meningars spökhistorier.
Just det. Mm.
Alltså att man då berättar ett spök.
Ja, en kort, precis. Hela charmen är att så här, upplägg och punch och alltihopa i en enda liten sekund.
Det är så kort.
Det ska vara så kort. Och då, precis, jag har ett par sådana som jag... vi hade någon liten grej för några år sedan. Att så här, vad kan ni prestera, ni som lyssnar på det här? Och då för att få igång det så skrev jag några själv. Och jag drog en förra gången jag var med som inte... Den kan man säga, den... den bombade.
Men, vad är att vinna? Vad är
men det är ju att man fattar och tycker det är läskigt på en gång. Men då har jag väl den här då. Min son har hemska mardrömmar om mig. Jag brukar trösta honom, stryka hans hår och fundera på hur länge han ska fortsätta tro att det är drömmar.
Mm. Det är bra! Det är bra!
Deep. Det där var deep. Det tog en sekund för mig. Jag tog ihop allt där. Jag gillar den där.
Ja, toppen!
Jag hade vant mig snabbt vid det höga, ihållande ljudet. Den plötsliga tystnaden var mer skrämmande. Till och med flygvärdinnan såg rädd ut.
Det var bra. Du träffar. Alltså, du är två för två. Har du någon mer?
Den här är väldigt avancerad. Ja, men den här då. Jag kom till hotellrummet mitt i natten och såg förjävlig ut i spegeln. På morgonen såg jag att det inte var en spegel utan ett fönster.
Ja.
Deep.
Ja, men den, okay. den
jag gillar det.
Den var toppen.
Jag
gillar det. Ja, men då i så fall var det inte så
du är i land. Men alltså, finns det någon spökhistoria som ni väntar på? Eller så säga, något som ni inte har hört? Eller så, varför pratar ingen om det här?
Nej, men inte på det sättet att jag sitter och väntar på en viss, liksom, ett upplägg. Men att, så här, man vet ju att det finns the best is yet to come.
Ja, alltså en sak som jag har tänkt på. Det var jag förr i tiden, för 100-150 år sedan, så var en jättestor del av spöklåren i Sverige och på annat håll också att mylingar, alltså barn som hade blivit mördade av sina mammor och kom för att söka hämnd.
Ja.
De historierna har alldeles försvunnit, därför att dels så finns det alltså familjeplanering, och dels så finns det inte pigor längre som blir våldtagna av sina
i samma utsträckning,
husbönder. I samma utsträckning, jag vet att men det är för men det här var
alltså,
men det här var ju oerhört vanligt.
Ja, gud.
Och då tog man livet av barnen och dränkte dem eller ströp eller vad man nu gjorde. Och jag kan inte påstå att jag efterlyser dem.
Vi har haft någon eller några myling. Ja, men de är, gärna vill man ju liksom omsätta dem i praktiken på något. Eller omsätta dem i vardag, i vardagen, samtiden.
Ja. Och det är knepigt.
Det känns också sorgligt ju på något sätt. Det drabbar den först, sorgen. Och så är man så här, nu är det här så, jag är så ledsen nu, så nu ska det skrämma mig också. Nej, fan vad deppigt det var med det här barnet. Alltså man liksom fastnar ju lite i det och kommer inte vidare.
Vi har ju också hela tiden lite av en balansgång att förhålla oss till, eftersom precis. Att det finns ett antal personer som ändå efterlyser regelbundet triggervarningar i historiepodden. Exakt. Och där kan vi kan ju uppleva att själva namnet Creepypodden är en triggervarning. Att såhär, här kommer det tyvärr, vi kommer, och grejen med triggervarningar är att de jätteofta är samma veva i spoilers. Alltså en triggervarning handlar ju om att, såhär, och det, om de inte är spoilers, vad de också gör, de fäster ju blicken på det där de varnar för, eller hur? I en historia så kan det förekomma.
Man överrumplar inte på samma sätt.
Nej, precis. Alltså det kan i en historia förekomma, för att ta ett exempel från ett avsnitt vi hade nyligen, ett såhär djur som far illa. Och då finns det människor som, exempelvis hundar, som tycker väldigt illa om när hundar far illa. Men om man skulle inleda en historia med att säga, i den här historien förekommer hundar som far illa, det är ju också ett sätt till lyssnaren att hålla extra noga utkik efter det. Och just den här historien vi hade med, då var det liksom, det fanns en total flipp på det. Alltså att hunden får illa, det var inte grejen i sig, utan det var något som kom sen som var själva grejen.
Precis.
Och det är ju det som vi lite sabbar liksom, genom att triggervarningar.
Sen kan man, alltså jag tog ju upp det här med mylingar. Men när barn far illa, det är ju också en sån här sak där publiken har efterlyst triggervarningar, för de blir inte skrämda. Många i publiken känner sig inte uppskrämda av, utan bara nedstämda.
Jo.
Och det är ju inte riktigt det vi...
Nej, det är klart. Nej, men exakt. Nej, men precis. Alltså, på vårt ansvar ligger ju där att inte ta med chockeffekter, inte våld för våldets skull, inte just bara så här, åh, så dog 13 barn. Alltså, utan att just hela tiden veta att det där ska ha en funktion.
Mm.
Allt det där, om det är med, ska ha en funktion som motiverar användningen.
Ja. Jack Werner och Ludvig Josefsson alltså från Creepypodden. Tack! Nu ska ni upp på scen här om typ knappt på halvtimmen. Ja. Är ni redo eller?
Det tror jag.
Ja,
det
kul! Jag tackar vi till.
Mikael. Tackar. Got the feeling you don't wanna wait. I don't let you want me.
Adam Ports, driv Kind Music, Orso och Malaki med Move här i P3 med Aison och Sara. Open up my eyes. Hey, I hate San Francisco. There's crumbles on my mind. In 20 different time zones. I'm four pink clothes in a hotel room. Wanna scream fuck you, should've called me sooner. The mini bar is dry. Been drinking since we last spoke. I hate San Francisco sjunger Maria Jane Smith här i P3. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, whoa. Out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm I'm
bottom is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I'm blue-conscious when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see?
Hej och hå, Teddy Swims med Lose Control här i P3 med Ison och Sara. Och nu har vi fått gäster. Monarkerna är här. Hej kvinnor. Hej. Ebba Kleberg från Sydow och Titti Schultz. Hej.
Hej, hej, en av varje kön säger vi då tillbaka
av,
till
er. Ja, men visst. Ja. En av varje kön och trippelkvinnor. Ja. Ni är fresh out of stage.
Ja, det är vi. Säga. Vi har bara kastat oss av precis. Vi har gjort ett liveavsnitt då förstås av Monarkerna som är våran gemensamma podd.
Det är det. Hur låter ett liveavsnitt av Monarkerna på scen på poddfest?
Ja, men det är väldigt bubbligt. Mm. Glatt, mycket garv blev det.
Verkligen, oväntade stickspår.
Ja, det var väldigt kul. Och väldigt många stickspår som vi snirklade iväg oss på. Ja. Och det är det bästa som finns.
Men alltså, är ni så bekväma så ni bara kan freestyla att folk drar tag i er och ställer random frågor om kungligheten? Ni bara, absolut, jag vet allting. Ni vet Josefina.
Det där är vår vardag, kan jag säga. Det händer vad vi än är.
Och särskilt den stora räddningen är att, nu hoppas jag att du inte vet, så att jag kan lura dig vart jag vill.
Du kan det, för jag gillar kungligheten. Heter som är jätteintressant. Ja. Men har så jävla dålig koll, va?
Men alltså, vi satt ju här med dig förra året. Hur går det för dig med ditt kungliga intresse? För alltså, det var lite sådär, tyckte jag, förra året.
Mitt intresse har blivit lite bättre, men det är bara på grund av min mamma. Hon älskar monarker, hon älskar kungligheter, hon älskar allt som kommer till sånt här. Så hon har ibland lite så här quiz med mig. Typ så, ah, men vem är det som har förlorat och vem har vunnit? Och jag har svårt att hänga med, men min grej alltid, Diana kommer alltid vara rätt så mycket den personen som jag rent ser till kungligheter, så finns det andra runt omkring. Men min fråga till er bara är typ, när man kör en live grej som är avsnitt, vad är skillnaden där? För det känns som när man sitter i studio, man är lagt in, man är fokuserad, man vet exakt. När man kör live så är det som ni säger, det måste stickspår, människor ställer frågor. Vad är det som är skillnaden?
Ja, men oj, det är ju väldigt roligt förstås, eftersom vi får mycket frågor till monarkerna varje vecka, men vi rymmer ju bara en fråga varje avsnitt, så det var jättekul. Det var liksom allt från så här, du vet, vad händer om alla dör?
Exakt.
Vad händer om Estelle vill gifta sig med en kvinna?
Men hur kan ni veta allt det där? Har ni läst lagen så noga?
Det är en jättebra fråga.
Ja, men regression, sektionsrätt.
Ja, men det här är alltså för oss båda ett livslångt nörderi. Så att det är liksom fastna grejer. Det är så mycket annat som jag önskar att det fastnade som inte fastnar. Men
och
det här,
med
det
kungligheter så kan man ju också liksom så här titta tillbaka i historien. För de bygger ju alla val de gör på liksom traditioner. Då kan man titta, hur gjorde de där? Och, ja, men i Sverige, vi fick ju importera en kung från Frankrike när det inte fanns någonstans. Man tänker så här, det är lite som att lägga ett pussel.
Ja, så är det verkligen. Och man kan också se lite grann hur fladdrar i kaninerna. Nej, men gardinerna. och sen tänkte jag säga, i vanliga fall är monarkerna ett fast ämne, för att svara lite på din fråga, Ison. Och då liksom håller vi oss till det. Den största delen av podden innehåller liksom fullt fokus på det. Och sen
kungens
så,
frukostvanor.
Kan vara ett ämne, ett var Madeleines hudvårdsprodukter. Notera att jag inte sa prinsessa Madeleine där. Det är en viktig skillnad att göra.
lite på det.
Inte vi, men hon tror jag.
Ja.
Att vi liksom har det fokuset. Och sen så kommer en lyssnarfråga i slutet. Och kanske något som vi verkligen vill nämna som har hänt sen sist.
Kungligheter. Bara,
det vet ju din mamma.
Hon vet allt det här. Som sagt. Hon kommer grilla mig när jag kommer hem. Varför visste inte du det här?
Du är min lille prins. Varför ställde du den frågan?
Kommer trenden av kungligheter någonsin dö ut? Det känns som kungligheter, typ, om man kollar tillbaka 100-200 år. Det känns som de kanske inte hade en mer relevant plats. Därför de är fortfarande lika aktuella. Men det känns som nu, man kanske är inte lika såld på själva kunglighetsgrejen. Även fast det finns jättemycket folk som gör det. Kommer det någonsin dö ut? Det är min fråga. Själva snacket kring kungligheter och allt det där som är.
Alltså jag tror att monarkier kommer, alltså det är en begränsad livslängd med tanke på hur världen förändras. Men jag tror att livslängden och det vi har kvar framför oss, det är ganska lång tid. Jag tror inte att vi som sitter här kommer att få uppleva en republik i Sverige. Men intresset, alltså det finns ju ett historiskt intresse. Alltså Sverige skulle inte se ut som det gjorde om vi inte hade haft Gustav Vasa. Alltså där tog de ju stora politiska beslut som påverkar oss än idag. Idag ser det ju inte alls ut så. Att tas några politiska beslut från kungligheten.
Och tittar man på veckan som har gått så är det ju liksom, händer det grejer hela tiden. Plötsligt startar prinsessa Madeleine ett liksom, gör en influencerkarriär och startar ett hudvårdsmärke. Didn't see that coming.
Nej, för det var väl det som är. Ni har ju rätt ut det här i senaste avsnittet om monarkerna, förstår
just
jag.
Just kom igår.
Men istället för att hålla på och prata om allt det här juridiska får man tyst. Tråkigt. Mm. Jag undrar, har man vetat det? Att Madde är tokig i hudvård? Är hon tokig i hudvård? Eller varför blev det just hudvård?
Alltså jag tänker så här, hoppas hon är tokig i hudvård så att det här verkligen är kul på riktigt. Ja. Och samtidigt så har ju många av dem som har ställt sig frågan, till exempel vi två, vad fan hon gjort hela tiden när hon kom hem? Vad gör hon på dagarna? Nu fick vi kanske svaret på det. Hon har hållit på och kanske förhandlat med olika företag. Ja, och sen kan vi också komma ihåg att det är ett schweiziskt märke. Ja, det här är väldigt stort i Tyskland. I Tyskland är man besatt av svenska kungligheter. Mm. Så att det finns liksom ett mönster i det här. Det är liksom ingenting verkar vara en slump, tycker jag.
Smart move.
Men även om man har kvar sin titel, för det är ju någon duchess, vad heter hon? Är väl hertiginna och hej och hå. Hon har ju kvar sådana saker.
Ja, hon, alltså, hon är prinsessa.
Hon är prinsessa.
Men hon kommer fortsätta arbeta som kunglig höghet.
Så hon är hardcore kunglighet i Sverige.
Mm. Hon kommer att dela upp sin personlighet i två.
Ja. Men får man göra hur mycket man vill?
Jag tänkte hoppa in på samma fråga som Sara skulle ställa. Som kunglighet, får man göra allt? Eller är det en typ av att man, okej, men du är kunglighet, du får inte gå utanför din box?
Alltså hon får inte ens gifta sig med vem hon vill utan att fråga pappa.
Och regeringen.
Precis. Men hudvård
är cool.
Samma sak där. Man måste fråga pappa, kungen. Och de menar att så här, jo, men detta kommer gå att göra. För att hon vill inte ha en stor roll i kungahuset. Och då är det väldigt noga då, att då är hon inte prinsessa Madeleine. Då är hon Madeleine Bernadotte.
Men det är också att det skiljer sig. Hon har jobbat jättemycket med så barn. Och att hjälpa barn på olika sätt som är utstötta i samhället.
Det är ett safe än när man är prinsessa.
Och nu är det hudvård för barn.
Det är två helt... på något sätt olika saker ju, att hon bara skiftar.
Men det är hudvård för unga flickor nu.
Det är viktigt också.
Tjejer.
Just det. Men childhood är ju någonting helt annat. Man kämpar för utsatta barn i världen. Det är naturligtvis behjärtansvärt. Jag tror att vi är många som tycker att barn ska ha det bra oavsett var i världen man bor. Ja. Men det är ett väldigt safe kungligt ämne att ge sig på det och sport och konst och så. Mm.
Och samma med prins Carl Philips designintresse. Kungligt, säkert.
Ja, prins Sigvard är ju han som har gjort alla de här skålarna Bernadotte. Vi använder, konservöppnare vi använder. Han
den här kokkaffepannan, det är väl en Bernadotte?
Ja, det finns absolut sådana. Och det finns också ett svenskt chokladmärke vars logotyp är hans skapelse.
Vi kan ju alla leka med tanken nu vad vi hade gjort med våra liv om vi kunde ha två roller.
Mm. Och tänk man också hade det, för det är ändå så. Hon sitter ju i lyxig position på ett sätt, att hon ändå har ryggen safe. Alltså hon har ju pengar, hon har intäkt, hon klarar sig i livet. Hon kan bara så, vad vill jag göra?
Det är lite sanning med reservation, för hon har inget apanage. Hon får alltså inte betalt av kung. Nej, men hon, vi kan absolut, alltså det är klart att hon lever privilegierat, men jag tänkte jag slänger in det, för väldigt många människor tror att hon får pengar av pappa kungen och därmed oss skattebetalare som
det
många
det hon har sagt,
älskar
att formulera sig. Stopp min kropp.
Det får man inte när man väljer att leva som hon gör.
Hudvården som, eller det här make-up-grejerna som hon ska hoppa in i, är det någon bra? Man behöver inte göra reklam för det, men bara så här, tummen upp, har ni testat det? Eller
nej, det har inte släppts ännu, men målgruppen är då unga tjejer. För att hon såg när hon själv då, hennes dotter, ville köpa krämer och ville hålla på där i spegel på kvällen. Och då tänkte hon så här, men jag kan inte ge henne vuxengrejer. Hon vill inte ha babygrejer. Här finns en nisch. Det är hennes idé helt enkelt.
Mm-hmm. Men... Och jag vill bara för att svara på din fråga. Hon samarbetar ju med ett etablerat enormt stort hudvårdsbolag. Och jag kan säga att just jag är faktiskt jättekänslig mot deras produkter. Jag får som, jag får liksom utslag på halsen. True story. Så att jag kommer faktiskt inte att testa den här.
Nej, okay. Det får väl jag göra då.
Ja, det blir ditt jobb.
Mitt lilla baby skin.
Okay. Ja, man har ju olika känslor kring att hålla på och promota, att fixa så mycket med sitt utseende när man är ett barn, även om det var en marknad. Man känner saker kring det.
Är det ja, det känner jag absolut saker kring.
Det gör man. Mm,
det gör jag.
Ja, det var underbart att ni kunde titta förbi. Tack snälla, monarkerna, gänget.
Nu måste vi gå och krämma in oss.
Ja, men gör det
blir lena.
Vi ska smörja in oss.
Lena.
Tack snälla.
Tack.
Jag skrev en sång av betong och fick komma hem till Odens alla spår i spice. Rummet skrek av nervositet och Armani Ice. Och vad jag minns låg vi still tills vi somnade till en indiefilm med Artie Lang. Drömde en dröm där ditt hjärta sjöng, det lät supernice.
Vi Junior Brielle med debut här i Petri med Aysan och Sara. Janet Jackson med Together Again. Här är P3 med Ison och Sara. Sivan med Rush här i P3 med Aysen och Sara som har sänt från poddfest. Va? Vilken fest!
Vilken fest, rekordpublik också. Det känns som stämningen kommer bli till och med bättre till nästa år.
Ja, absolut. Och det här producerades av Munk Studios. Snart blir det P3s mest spelade, men innan det ska vi lyssna på Ekot. Och du och jag, Aysen, kanske ska vi ta en drank?
Vi tar en drank.
Ska vi liva upp det lite?
Let's let it.
Nu är det dags för Ekot-nyheter, Eko-nyheter, och ni hör också med
Aysen. Sveriges Radio.
I Istanbul i Turkiet pågår just nu stora demonstrationer där hundratusentals personer samlats till en stor protest mot fängslandet av stadens borgmästare Ekrem İmamoğlu. Borgmästaren, som allmänt ses som president Erdogans främste utmanare, greps för påstådd korruption den 19 mars. Sedan dess har tusentals människor deltagit i dagliga gatuprotester trots demonstrationsförbud. Enligt Turkiets inrikesminister har 1900 personer gripits i samband med protesterna. I natt är det dags att ställa om klockan en timme framåt till sommartid. Och för en del så är den här omställningen till sommartid jobbig.
Så vi heller längre såklart.
Jakob Almarsatt i Västerås är en av dem som gärna hade sluppit ställa om klockan till sommartid.
Det är ju förvirrande, man kan ju bara ha en tid under hela året istället för att byta.
Natten mellan lördagen den 29 mars och söndagen den 30 mars är det dags att ställa fram klockan en timme igen till sommartid. Vi förlorar en timme sömn och det blir mörkare på morgnarna. Och just ändringen till sommartid är jobbig för många, enligt Christian Benedikt, som är en av Sveriges ledande experter på sömnforskning.
Man kanske sover lite sämre och är mer nedstämd. Och det finns faktiskt också forskning som har sett att risken för allvarliga trafikolyckor är högre. Och risken för en hjärtinfarkt kan också öka. Så det finns en samhällspåverkan. Och jag skulle säga en negativ påverkan.
Om man nu mår dåligt av tidsomställningen, vad kan man göra för att må bättre?
Vistas utomhus. Försök att gå upp under morgonen och exponera dig till dagsljus. Promenera till exempel till jobbet eller skolan. Var fysiskt aktivt under dagen. Allt sådana saker hjälper till att synka sig snabbare med den nya tiden.
Reporter Nina König, P4 Västmanland. Minst 100 000 ryska soldater har stupat i landets pågående invasionskrig i Ukraina. Det är enligt en kartläggning från ryska Mediasona och brittiska BBC. Myndigheterna i Ryssland har konsekvent mörklagt eller underdrivit dödstalet, och det är sannolikt betydligt högre. Men det som räknas in i mediernas kartläggning har letts i bevis genom öppna källuppgifter, till exempel lokala medierapporter och gravplatsbesök. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand mulet eller mulnande och på många håll regn. På Gotland och i ostligaste Svealand mest uppehåll. Även i Norrland mulet eller mulnande och lokalt en del byar av regn eller snö. Ekot Carina Segura Morberg.
Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
Hallå där, det här är Jonas David och de kommande 2 timmarna tänkte jag hänga med dig och lyssna på P3s mest spelade låtar just nu. Våra favoriter helt enkelt. Dina och mina, vi börjar med killen som i år gör Sveriges kortaste turné. Ja, det blir bara en enda spelning med Thomas Stenström efter albumsläppet i augusti. Lite snålt kanske man kan tycka, men å andra sidan så bjuder han ju oss på väldigt generösa och rika musikaliska upplevelser i hans låtar just. Som här i Caprifol. En resa genom barndom, munspel och drömmar.
En pojk där på land med darr på rösten försöker säga vad han vill och berätta vad som hänt. Skogen var grön som pengar, pengar som aldrig fanns. När mamma frågade vart ska du, så sa han någon annanstans. Lördag solen glittrar över våran lilla stad. Man kunde glömma allt och blunda, glömma bort allting man var. Jag minns jag hörde motorvägen, jag älskade dess ljud. Den lovade något annat, en liten väg ut. Och jag ropar över när kaprifolen blommar, kanske vi kan ses igen. Om du bad mig, snälla be mig, skulle ge dig allt jag har på en sekund. De värsta sakerna jag gjort är när jag svikit mig själv. Gjort saker som jag ångrar, smutsiga efter fester. Och jag vill rena mig i vattnet, jag ser på mina barn. Jag önskar att de lyssnar och aldrig blir som jag. Och jag ropar över ängar när kaprifolen blommar, kanske vi ses igen. Om du bad mig, snälla be mig, skulle ge dig allt jag har på en sekund. Jag ser på mina vänner, det är så många som la av, blivit något de lovar de aldrig skulle vara. Och vågorna på havet fortsätter rulla in tills vi ligger under jorden och inte är någonting.
Vi är P3.
Juni could have told you I do, but you wouldn't listen. I do. You had your intentions. I do. I do. There's crystals on your cheeks. Been like this for weeks now. There's no way going around it. It's time to go about it. If you can't stay true. I do. Said, I do. You wasted all that time spent.
adore. There's crystals on your cheeks. Been like this for weeks now. There's no way going around it. It's time to go about it. If you can't stay true, adore, adore. You wouldn't listen.
Med Bave som nästan fungerar som ett melankoliskt mellanspel mellan Stenströms Doft av Kaprifol och Solinga Ängar över till Jonathan Johanssons längtan efter sommar i en snöslaskig bil fylld av barnens teckningar. Det här är Fyllda av sommar här i P3.